Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av NFL Supporter Dokumentär. Podden vi vänder på någon sten i NFLs arkiv för att plocka fram någon gammal historia som är värd ett varv till i rampljuset. Innan vi drar igång tänkte jag bara tipsa er alla om att ni gärna får gå in och gilla och trycka på prenumeration eller följknappen i er poddspelare. På så sätt missar ni aldrig ett avsnitt av denna podd. Detsamma gäller självfallet de andra poddarna från NFL Supporter. Jag talar då självfallet om det eminenta veckans NFL och veckans college. Du hittar alla dessa poddar på de platser där du normalt sett hittar dina poddar. Idag ska vi ta oss an ett ämne som faktiskt kom som en passning från en av er lyssnare. Niklas Bergljung som ni hittar på Twitter under aliaset @myslas, M-Y-S-L-A-S. Han tipsade om en historia som verkar intressant nämligen. Nämligen det faktum att Mark Mosley var ligas MVP, Most Valuable Player, 1982. Jaha, tänker ni drömma, vad är för speciellt med det här då? Killen är väl säkert någon gammal QB som hade en bra säsong och sen fick han väl bli MVP helt enkelt. Någon slags one hit wonder i NFL om vi får säga så. Nej, så är inte fallet. Det intressanta här är att Mark Mosley inte var någon QB. Han var inte ens någon flashy receiver eller spelade på någon flärdfull position överhuvudtaget. Nix. Mark Mosley var precis det rakt motsatta. Han var kicker.
Due to the various uncertainties surrounding my position as it relates to the team's new ownership, I've decided to resign as the head coach of the New York Jets.
Four words. This one's for John.
Hur kan en kicker egentligen bli ligas MVP? Ja, det är själva grundfrågan idag. Alla vi som följer sporten vet hur det brukar se ut. Det är trots allt ett pris som delas ut till en QB nästan varje år. Exempelvis så kan vi nämna att senaste gången som priset inte gick till en QB var 2012. Då Vikings running back Adrian Peterson fick priset efter att han presterat 2097 yards. För att sätta denna QB-brytande prestation i en historisk kontext så var Peterson blotta 7 yards ifrån att slå Eric Dickersons rekord för yards under en säsong. Men en kicker. Hur kan en kicker få det här priset? För kickers har ju trots allt haft bra säsonger förr. Men vad var det egentligen som gjorde att just Mark Mosley lyckades med denna bedrift? Var han 100%ig? Avgjorde han alla matcher till sitt lags fördel? Nej. Och nej. Var han bra? Oh ja. Mosley hade en fantastisk säsong. Men innan vi går in på Mark Mosley och hans bedrift så är det viktigt att sätta hans prestation i en kontext. För hur bra Mosley än var så är det uppenbart att det måste ha krävts något mer. Hemligheten bakom denna udda historia ligger nämligen till stor del i dess omständigheter. För 1982 var inte bara året som placerade Mark Mosley i morgonsofforna på amerikansk TV, utan även året då en brottsling på en snöplog kunde avgöra en NFL-match och där mer än hälften av laget gick till slutspel. 1982 var helt enkelt det konstigaste året i NFLs historia. Och mycket av det som skedde går att skylla på den strejk som utbröt i vecka 2 och som dramatiskt kortade ner säsongen.
Of rain and threatening forecast, this Super Bowl Sunday is football perfect. The scene for Super Bowl 17, the Rose Bowl, Pasadena, hosting this game for the third time, and the other two, the AFC champions, prevailed today before a crowd expected at 104,000 fans. The AFC, represented by the Miami Dolphins, meets the NFC.
1982 års streak tog nämligen sin början redan 1981 i och med att Super Bowl 16 spelades. Något som var en stor tittarsuccé. Bataljen mellan Cincinnati Bengals och San Francisco 49ers sändes på CBS och satte en rekordnotering för ett sportevenemang på den tiden. Detta gav NFL-ägarna självförtroende att pressa ut lite mer pengar i sina sändningspartners för de kommande säsongerna. Man valde då helt enkelt att smida medan järnet var varmt och ingick ett femårigt avtal med CBS, NBC och ABC som skulle börja gälla i och med försäsongsmatcherna 1982. Avtalet var självfallet en succé för ägarna och NFL och ett rekord i sitt slag. Men ett nytt TV-avtal sker aldrig utan att en dialog måste föras med spelarfacket. För om ägarna får mer pengar att stoppa i sina redan fulla fickor så är det trots allt inte mer än rätt att spelarna får sin beskärda del. NFL Players Association och deras ordförande Ed Garvey andades därför morgonluft och krävde en andel på 55% av intäkterna från och med säsongen 1982. På agendan stod även ett antal andra punkter, men fördelningen av pengarna var den absolut viktigaste punkten i ett nytt kollektivavtal som nu skulle förhandlas fram. Lika förväntat som fackets krav var, lika förväntat var svaret från NFLs ägare. De vägrade självfallet att acceptera den här procentsats. Att gå med på kravet skulle ha inneburit ungefär 1,6 miljarder dollar till spelarna i olika former av inkomster under de kommande åren. Och ägarna hade helt enkelt inte för avsikt att ge upp så mycket pengar. Bråket och förhandlingarna fortsätter fram till den 20 september. Då spelarna till slut, efter en måndagskvällsmatch mellan Giants och Packers, avbröt alla förhandlingar och officiellt gick ut i strejk. Ägarna svarade omedelbart med att stänga ut spelarna från alla lags anläggningar. Ed Garvey hade inte för avsikt att ändra sin ståndpunkt kring de 55% och han uppmuntrade spelarna att göra detsamma. Men som under de flesta strejker så pressas alla inblandade till det yttersta eftersom det trots allt innebär stora ekonomiska förluster för alla parter. När till slut stora stjärnor som till exempel Cowboys quarterback Danny White öppet började vädra sitt missnöje kring situationen så började spelarkåren att krackelera. Spelarna ville helt enkelt skynda på saker och ting och försökte rädda det som fanns kvar av säsongen. Facket och ägarna hade helt enkelt ingen annan val än att sätta sig vid förhandlingsbordet igen och efter 4 långa dygn slöts till slut en överenskommelse den 16 november 1982. För sitt besvär fick spelarna ett 5-årigt paket på 1,28 miljarder dollar plus incitament för det nya avtalet. När väl de ekonomiska aspekterna var avklarade återstod bara den mer praktiska frågan kring hur man skulle göra med den pågående säsongen. Lagen hade bara hunnit spela 2 matcher och här befann man sig redan långt in i november. De redan inställda matcherna var självfallet svåra att få in på det redan späckade schemat, vilket gjorde att man insåg att man även skulle behöva rucka på hur slutspelet skulle gå till. I slutändan kom man fram till en lösning med 9 matcher lång grundserie, följt av ett slutspel där 8 lag från varje konferens skulle få en seedning 1-8 baserat på sina resultat under ordinarie säsong. Ett slutspel med totalt 16 lag alltså. Strejken 1982 var som sagt en bidragande faktor till att 1982 års säsong var speciell. Många lag hann knappt få upp fart innan det var dags för slutspel, vilket gjorde det svårt för någon på skillsposition att skina mer än någon annan. Med all orätt till trots så krävde det trots allt en gedigen insats för att bli MVP. För någonstans var ju säsongen lika rörig för Bowen Mosley som för alla andra. Och även om hans profession kanske inte kräver samma väloljade lagarbete från kamraternas sida, så ska det ju ändå göras. Ja, vem var då Mark Mosley? Ja, ni som har följt den här podden slaviskt kan ha hört hans namn innan i vår podd om hur europeiska kickers förändrade världen. Om inte så, så tycker jag att ni ska leta upp den eftersom det är en liten personlig favorit eftersom jag alltid haft en liten fallenhet för denna grupp av spelare. I det avsnittet så förekom Mosley lite perifert på slutet eftersom han var den sista kickern som sparkade med rak ansats och tåfjutt som vi skulle kalla det här hemma i Svedala. Idag sparkar ju alla kickers med sned ansats likt du och jag när vi sparkar på en vanlig fotboll.
Is you want to find the position the way you want the ball held for you. And that's going to be different for each kicker. A lot of soccer kickers like the ball slanted one way or the other. For me, I like the ball almost straight up and down because that's where I hit the sweet spot every time.
Mosleys raka teknik kännetecknade av att det bland annat krävde starka ben, vilket var lite av Mosleys signum. Dessutom var han en av få tåfjuttare som trotsade logiken och trots allt hade en relativt hög precision. Karriären började med collegefotboll för Stephen F. Austin State University i Texas. Efter examen så skrev Mosley på som odraftad för Philadelphia Eagles 1970, men släpptes lite senare. Mosley testade sedan av Houston Oilers, men inte heller där var han något succé, utan att drömmen om NFL såg ut att gå upp i rök. Han har själv vittnat om hur han under den här perioden blev tvungen att ta jobb med att installera septiktankar åt folk. Efter jobbet så väntade han på sin fru och när hon kom hem så gick de tillsammans iväg till den närbelägna fotbollsplanen i hopp om att någon gång skulle ringa. Och som tur var för vår vän Mosley så blev så fallet. I 1974 så hörde Washington av sig. Och det var också i Washingtons rödgula uniform som angöt av sin karriärs största framgångar. Mosley skulle komma att spela i huvudstaden i 10 säsonger och under denna tid så hade han flera NFL-rekord och vann många utmärkelser. Inklusive det pris som vi fokuserar på idag. NFL Most Valuable Player, MVP-priset 1982. När vi kommer in i historien så är det som sagt 1982 och Mosley var då ett aktat namn som ligans högst betalda kicker. Och hans formkurva pekade tydligt neråt. Efter att ha gjort sin första Pro Bowl 1979 så var Mosleys prestation brutalt dålig 1980 och 1981. Han satte bara 37 av sina 63 försök, det vill säga 58%. Av de 23 kickers som sparkade mer än 30 field goals under dessa två år så var 18 mer träffsäkra än Mosley. Washingtons tränare Joe Gibbs valde därför att använda ett val i elfte rundan på University of Miami's kicker Dan Miller för att ge Mosley lite konkurrens på positionen. Antingen skulle gubben Mosley vakna till lite eller svara helt enkelt dags för laget att gå vidare och byta bort den gamla trotjänaren till något annat lag. Miller och Mosley konkurrerade under hela off-season och var först efter den sista träningsmatchen som Gibbs valde att sparka Miller efter att han har missat några field goals i synnerligen enkla lägen. Även om det var synd om Miller så hade budskapet gått fram till Mosley. Ingen var oersättlig och konkurrensen hade gjort den nu 34-åriga kicken gott. För när väl säsongen rullade igång så var Mosley nästan som en maskin. Han satte 20 av 21 försök, det vill säga 95%, varav några sparkar var direkt matchavgörande. I vecka 6 så satte han alla Washingtons poäng i en seger över Cardinals med 12-7. Och veckan efter det så stod han för 2 field goals i sista kvarten, vilket gjorde att rivalen Giants kunde besegras. Mosley var således en bidragande faktor till att laget detta år kunde gå 8-1. Det var som sagt en förkortad säsong. Men att därifrån gå till ligans MVP är ett långt steg. För om grundserien var imponerande så var Mosleys slutspel aningen tuffare, då han missade 4 field goals. Men vid det här laget så hade hans kollegor fått upp ångan och Washington vann i sina 3 matcher innan de slutligen slog Miami Dolphins i Super Bowl 17. En match där Mosley för övrigt gjorde 2 avgörande sparkar. Även om Mosley hade skapat en hel del buzz runt sin person så kunde han inte ana vad som väntade. Plötsligt en dag under slutspelet kom det ett samtal som förklarade att han var en av de nominerade till årets MVP. Mosley själv har förklarat det hela med att "Jag tror att när jag blev nominerad så var det så ovanlig sak att alla röstade på mig bara för det." När det sen ringde mig för att berätta att jag hade vunnit, då blev jag chockad utan ord. Mosleys MVP-titel vållade självfallet en massa funderingar. Historien om hans framgång var visserligen intressant, men hur ska man egentligen jämföra olika positioner? Det finns ju ett statistiskt mått som vi kan luta oss mot här. Vi kan nog börja med ett enkelt antagande och gå vidare därifrån. För det är väl rimligt att säga att den typiska quarterbacken är mer värdefull än den typiska kicken, eller hur? För att kunna argumentera för att Mosley förtjänade MVP-priser framför någon av ligans quarterbacks så måste vi börja med att bevisa att Mosley var mycket bättre än ligans övriga kickers till att börja med. Mosleys 95,2% träffsäkerhet på field goals det här året var det bästa i ligan. Och det är än mer imponerande när man tänker på sammanhanget. Kickers är mycket mer träffsäkra idag än vad de var i början av 80-talet. Faktum är att Mosley satte ett ligarekord genom att träffa 23 försök i rad. Det nuvarande rekordet är för övrigt på 44 stycken som sattes av Adam Vinatieri i Colts säsongen 2015-2016. De bästa lagen låg på en träffsäkerhet över 94% för säsongen. Och de flesta var över 80. 1982, under Mosleys karriärår, så lyckades kickers bara med 68,2% av sina försök i snitt. Det finns självfallet många anledningar till att kickers är bättre nu för tiden. Bland annat förbättrade planer och bollens utformning. Men den kanske största förändringen är, som vi varit inne på innan, det är att kickers nu sparkar med fotbollsstil, om vi får säga så, med sned ansats. Och den sista som använde den raka stilen i ligans historia råkade vara just Mark Mosley. Så med tanke på sammanhanget 1982 är Mosleys 20 av 21 field goals än mer imponerande. Men var det betydligt bättre än resten av ligan? Ja, på sätt och vis, rent procentuellt så var han ju bäst. Men samtidigt beror det självfallet från vilka avstånd försök görs. Chiefs-veteranen Nick Lowry satte sig på 19 av 24. Men 3 av hans 5 missar kom på försök med relativt låg sannolikhet från 50 yards eller mer. Mosley hade inte ens ett försök från 50 yards den säsongen. Men tittar vi vidare på vår vän Mosley så gjorde han även en hel del extra poäng. Men kan ni gissa vem som var den tredje sämsta kicken på extra poäng det här året? Just det, Mark Mosley. Även om han producerade en nästan perfekt säsong på field goals så missade Mosley nämligen 3 av sina 19 extra poängs försök under den ordinarie säsongen. Noterbart är att dessa inte ens var blockerade, vilket skulle kunna förklara lite. Men icke. Han satte sparkarna snett som attan. Eftersom priset MVP pratar om mest värdefulla spelare så kan man även väga in saker som avsparkar. En syssla som dåtidens kickers ofta praktiserade, men inte Mosley. Även om avspark inte direkt ger poäng så är det ett viktigt moment för att försätta motståndaren i en sämre situation. Men även om Mosleys kollegor kanske bidrog med mer inom detta område så är det nog ganska lugnt att vi gör antag att han åtminstone var den bästa kicken det här året. Thank you. Ja, Mosleys konkurrens, det kom kanske inte från det egna skrået. Nej, en alternativ MVP hade säkerligen kommit från någon mer iögonfallande position. Som vi varit inne på så hjälper den korta säsongen Mosley på många sätt. Färre matcher gör det till exempel enklare att vara perfekt. Men det gör också att de andra positionerna har svårt att producera siffror som ens är i närheten av att hamna i historieböckerna. Ingen running back nådde exempelvis över 800 yards. Och ligans bästa pass rusher, Doug Martin, lyckades bara skrapa ihop 11,5 sacks. Visserligen på ganska få matcher, men ändå. Största konkurrensen kom istället från San Diego och deras imponerande passningsspel. Wide receiver Wes Chandler hade en fantastisk säsong med 49 mottagningar för 1032 yards och 9 touchdowns. Och då ska vi ändå notera att han bara spelade 8 av de 9 matcherna. Han smittade alltså 129 receiving yards, vilket är ett ligarekord än idag. Med tanke på att ingen annan mottagare ens var i närheten av dessa siffror så var Chandlers prestation synnerligen imponerande. En annan rimlig kandidat till titeln hade även varit mannen som kastade bollen till Chandler, Dan Fouts. Fouts var dessutom en superstjärna. Han ledde ligan i passing yards, touchdowns och yards per försök. Hans Chargers ledde även ligan i gjorda poäng. Laget gick dock 6-3 med ett försvar som slutade 24 i ligan över släppta poäng. Om vi ska vara ärliga så kanske Fouts mycket väl kan ha varit den som borde fått priset. Och han var också den som var närmast Mosley i omröstningen. Mosley vann 35-33 i omröstningen.
Den fåligaste reagerar säkert på att 33 plus 35 inte blir 50 direkt. Och mycket riktigt. På den här tiden hade AP fler än 50 journalister som röstade om MVP. Och inte 50 som det är idag. Någon pokal eller plakett för att minnas stunden såg dock Mosley aldrig röken av. Enligt egen utsaga är enda minnet han idag har kvar av MVP-titeln ett gammalt nummer av Washington Post från tiden när det begav sig. Mosley är fortfarande den enda heltidskicker som har vunnit Associated Press NFL Most Valuable Player genom åren. Paul Golden Boy Hornung har visserligen också vunnit priset, 1961 för att vara exakt. Han var dock inte primärt kicker utan en running back av Hall of Fame-kaliber för Packers. Att sparka field goals var snarare något han gjorde som bisyssla om vi får säga så. Detsamma gäller för Lou Groza som tog hem priset 1954. Han prisades främst för sina insatser som offensiv linjespelare för Cleveland Browns. När Mosley numera blickar tillbaka på karriären är det dock inte titeln som MVP som han håller högst. Visst öppnade titeln dörrar, men Super Bowl-ringen som han vann samma år smäller självfallet lite högre. Att vi vann en Super Bowl är naturligtvis viktigast. Jag har alltid varit en lagspelare. Jag började spela fotboll och provade på allt. Under skoltiden spelade jag både anfall och försvar samt sparkade field goals, vilket var något jag alltid kunde göra riktigt bra. Mark Mosley kom att spela ända fram till 1986 då Washington släppte honom mitt under säsongen. Med Mosleys pensionering försvann också den raka ansatsen från ligan. Och idag sparkar alla kickers med sned ansats, likt du och jag oftast gör. Under åren i Washington lyckades Mosley göra 1207 poäng för det vinröda laget från huvudstaden. En bedrift som står sig som ett lagrekord än idag. Men trots rekordet eller Super Bowl-ringen från 1982 så hade Mosley troligtvis varit en ganska bortglömd atlet. Om det inte vore för det faktum att han blev utsedd till just MVP.
Ja, Fouts hade kanske varit värd titeln. Men ibland så är narrativet kring en annan spelare helt enkelt starkare. Historien om kicken som inte kunde missa vann helt enkelt över den stora kuben. Att något sånt här skulle ske idag är tämligen orimligt. Inte ens när Dan Vinatieri satte det nya rekordet för flest field goals på raken 2016 var det någon som lyfte på ögonbrynet och föreslog att han skulle vara den givna MVP det året. Nej, 1982 var ett konstigt år och även om Mosleys prestation kommer med en liten asterisk över sig så är det inte utan att man lyfter lite på mungipan åt den här typen av historier. För ingen kan ändra på att Mark Mosley en gång var ligans MVP. Och ingen kan idag ändra på det faktum att 1982 års MVP var just en kicker. Det var alltså historien om Mark Mosley och hans resa till att bli MVP. Han är alltså den enda kicken i NFLs historia som har lyckats få detta pris. Och ska vi se något ytterligare om Mosleys karriär så kan vi nämna att han flertal gånger, det vill säga 3 gånger tror jag var med i Pro Bowl. Han har även NFL-rekordet för flest på varandra följande field goals gjorda under en säsong med 23 stycken. Och har även rekordet för flest field goals gjorda under en säsong utan missar, 10. Mosley valdes in i Washington Redskins Ring of Fame 1996. Efter att ha gått i pension från fotbollen blev Mosley sedermera en framgångsrik affärsman. Han grundade sitt eget företag, Mark Mosley's Winning Ways, som är specialiserad på motiverande tal och företagsutbildning.
Mosley använde sina erfarenheter som professionell idrottare för att lära andra om ledarskap, lagarbete och målsättning. Mosley fungerar också som verkställande direktör för NFL's Alumni Association, en ideell organisation som tillhandahåller resurser och stöd till pensionerade NFL-spelare. I denna roll arbetar Mosley för att förbättra livskvaliteten för tidigare spelare och deras familjer. Förutom sina affärssatsningar är Mosley också involverad i filantropi. Han är anhängare av flera välgörande organisationer, inklusive American Diabetes Association och Children's Hospital Foundation. Om du har några bra tips för vad vi bör ta upp i NFL Supporter dokumentär, hör av dig till mig på Twitter där jag heter @foglinper. @foglinper. Eller till exempel mejla till info@nflsupporter.se. info@nflsupporter.se. Till nästa gång vi hörs, ha det riktigt bra. Hej!